Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Ja, du har ingen aning faktiskt. För att jag tänkte att jag skulle hålla det hemligt. Men, här kommer det. Bomben. Okay. Jag har läst Ferrante.
Jaha.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning.
Jag bara kände hur du så här... Åh nej, nu ska jag få höra på hennes malande om den där vinnerliga Ferrante i så här 8 poddar.
Ja, jag fattar att alla älskar Ferrante. Ja, ja. Okej, okay, okej, okay, no, bring it down.
Ja, okej. Okay. Nu ska du få höra. Det kommer kanske ha en oväntad vändning den här recensionen. Det här är nämligen hennes... Det är som en prequel kan man nästan säga för de som kan sin Star Wars. Så, och de som kan sin Ferrante, alltså Elena Ferrante som har skrivit den här enormt hyllade Neapelsviten och har skrivit den under pseudonym och om ett par kvinnors uppväxt i Italien under första halvan och mitten av 1900-talet. Hon har, innan hon den här de här böckerna blev en sån otroligt stor hit världen över och hon blev så hyllad, så hade hon ju skrivit några andra romaner som kallas tydligen för kärlekstrilogin, och det här är den första tror jag i dem. Den andra är den som heter Days of Abandonment. Jag tror den heter Dagar av ensamhet på svenska.
Men vet du, den här jag ju läst, den har vi talat om i podden.
Och den,
det var ju, också läst den.
Ja, precis. Och det var ju med den som jag upptäckte Ferrante, för jag bara köpte den för flera år sedan på en flygplats och blev helt golvad. Jag tycker den är så fruktansvärt bra.
Och Karin, vet du vem du är nu? Du är så här, jag lyssnar på dem före de blev kända.
Ja, men
nej, jag lyssnar på det här bandet före det blev mainstream.
Men så var jag. Jag är precis en sån. Det är synd att du avslöjar mig. Jag rådnar här under hörlurarna. Men jag är faktiskt det när det gäller.
Nej, jag tycker det är cool att du är en litterär pionjär.
Men i alla fall. Och den här, om man är en riktig fjant, så ska man ha läst också den här som då heter Troubling Love på engelska, Plågsam kärlek på svenska, och L'amore molesto på italienska. Och det, som i alla hennes titlar, så är de italienska titlarna mycket mer dubbeltydiga och liksom köttiga på något sätt, för att det är liksom nästan som en kärlek som man våldför sig på.
Våld? Ja, men det tänkte jag.
Ja.
L'amore molesto låter ju som det låter ju som våld, det låter som domestic violence.
Precis, och det är så jäkla mycket sånt, och det är precis samma sån här, vad ska man säga, resonansbotten i den här romanen som i alla de där Neapelsviterna, att det är så fruktansvärt mycket kvinnovåld, alltså kvinnohat, och det är det här otroliga patriarkatet som vi känner igen från den, vad ska man säga, sydeuropeiska kulturen som den har skildrats i hennes romaner, i det här Silvia Avallones Stål och i massa andra sådana här uppväxtromaner. Och det hon gör ju det väldigt bra. Man har ett lätt illamående hela tiden, för att det är som att det alltid hänger en smocka i luften liksom, verbalt eller liksom trakasserimässigt eller bara rent och skärt våld. Och det, själva storyn, han är en kvinna som heter Delia som har flera likheter med huvudpersonen i Neapel-sviten och också i kvinnan Olga i den här romanen Days of Abandonment, om du kommer ihåg henne, hon som blev övergiven av sin man.
Ja.
Och den här Delia är med om ett liknande sånt här trauma, nämligen att hennes mamma dör, eller hennes mamma dränker sig, som i alla fall premissen i romanen är, att mamman hittas död i en sjö och alla tror att hon har gått och dränkt sig då. Och sen så försöker den här Delia som är medel, hon är 45, hon är alltså precis som jag, och genom hela romanen så hänvisar hon till sin kropp som hennes åldrade kropp och att hon är en åldrande kvinna och en gammal kvinna och mina drag, du vet sådär, och inte bara hon
är 45!
Utan, ja, och även alla män då som känner sig föranledda att kommentera hennes utseende. Även de som tycker att hon är snygg, det är sådär att vid din ålder ska du ju inte ha en sån klänning. Så att det var så beklämmande.
Snygg för sin ålder alltså. Det är det äckligaste som finns i det uttrycket.
Och den här moden då som har blivit trakasserad av män, inte minst Delias pappa hela sitt liv. Hon blir också så hatad, liksom alla de här kvinnoattributen, det här kroppsliga, liksom hennes bröst, hennes höfter, hennes lår, allting skildras sådär köttigt som alltid förante och kroppsvätskor, och det är liksom, det är äckligt på något sätt, det är något incestuöst i hur hon går in i sin mammas kropp och liksom blir sin mamma fast samtidigt blir sin mammas kvinnoroll och liksom hatkärleken, det är precis som hon är huvudpersonen i Neapelsviten beskriver sin mamma.
Men gud vad det låter bra, alltså det låter ju otroligt bra. Är det bra?
Ja, men grejen är så här att det var faktiskt alldeles för tråkigt att lyssna på den. Och nu gör jag... Nu, det känns som att jag bara... Det känns som att jag sviker min förante nu. Men jag tyckte inte att det var tillräckligt spännande. Jag tycker att hon utvecklade sin berättarstil något enormt till de här Neapelböckerna om Lila. Men för att det här språket är ju fortfarande så fascinerande, och sättet hon berättar om att, du vet, Neapel, precis som i alla andra romaner, så är Neapel också en levande karaktär liksom, av kött och blod, nästan bokstavligen. Och den här dialekten, det här napolitanska som alla karaktärerna växlar mellan, när det verkligen blir allvar är det alltid, du vet, när det handlar om våld eller sex eller något primitivt så är det alltid napolitanska, och när det är sådär lite fint och lite formellt så är det alltid italienska. Så att allt det här finns ju med, men storyn den är för långsam liksom. Hon bara vandrar omkring i den här stan, den här Delia, och hon försöker hitta liksom hur mamman dog eller varför, och mammans eventuella älskare som heter Caserta som hon förföljer, och sen så blir hon liksom mer och mer, hon rasar samman, precis som i Days of Abandonment så är det som en skildring av ett nervsammanbrott också på något sätt. Så de här med hallucinatoriska sekvenserna flyter liksom in i det realistiska, eller som när Laila gick sönder liksom mentalt i de där Neapelböckerna, att man vet till slut inte vad det är verklighet. Och det går fasen inte att lyssna på en sån bok, för man blir så förvirrad. Så här, vänta, vad händer nu?
Ja,
var
det, jag fattar.
Och när det är så tätt skrivet på något sätt, med syn och känsla och intryck och tonfall och sådär, då måste man kunna ta om, man måste kunna gå tillbaka. Bara vänta, kan jag lita på den här berättaren eller kan jag inte? Mm. Och jag insåg att, oj då, nu sitter jag här på tunnelbanan och tänker på något helt annat, liksom, för att jag tappar. Det.
Jag förstår. Mm. Men hör du, ser det här som en övning? Det här var liksom bara en generalrepetition inför inför den jättesäljande trilogin?
Nej, jag tycker så här, att om ni är nyfikna på Ferrante, då skulle jag faktiskt rekommendera De här dagar av ensamhet först. Jag läste den i engelska översättningen, den var jättebra, jag vet inte hur den är på svenska, säkert bra också. För den är också en sån där kort roman, de är ju korta de här kärlekstrilogin, jag vet inte vad den tredje heter. Fragment tror jag, eller någonting. Och sen så skulle jag, innan jag ger mig på då de här, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, alla de där Neapel-böckerna, men The Story of the Lost Child och min fantastiska väninna och...
Ja, men det är väl ingen trilogi, varför kallar jag det en trilogi? Det finns ju jättemånga av dem.
Fyra.
Hur många finns det?
Fyra. Så skulle jag kanske köra då Days of Abandonment och sen kanske Min fantastiska väninna och så smaka på det så. För att det här tycker jag är nästan lite så här, det här är Ferrante för Ferrante-nördar.
Om man är desperat liksom och verkligen måste få en Ferrante.
Och sen...
Man är en junkie.
Ja, lyssna inte på den. Jag brukar ju säga ibland, vilka, när jag har lyssnat på böcker, så brukar jag ju säga att den här boken är jättebra att lyssna på. Sådär. Och vissa funkar liksom inte. Det bara är så. Mm. Ja, så detta om detta. Sen så blir det en liten intressant vändning. Hon skriver ju nästan, det var någon recensent som sa om Ferrante, att hon skriver nästan för mycket och för snabbt för att läsaren ska... Alltså, det är nästan för många intryck på en gång. Och det tyckte jag var, det var en bra iakttagelse, att man blir liksom så... överrumplad.
Man blir matt.
Ja, man blir matt. Och då måste man kanske kunna läsa om vissa stycken. Och det funkar ju inte med en ljudboksuppläsare att man spolar tillbaka. Nej. Jag försökte spola tillbaka då och då, men det blir liksom... Man måste ändå på något sätt få pausa.
Hörru, jag läste Margaret Atwoods Hjärtat stannar sist. Som är en dystopi. Och... Du bara, what?
Ja, snark. Alltså, de här dystopierna, även om jag älskar Atwood, det gör jag faktiskt. Ja,
ja.
Bring it.
Men alltså det, okej, jag berättar först vad den handlar om, ska jag sen säga vad jag tyckte om den. Det handlar om ett framtida USA där ekonomin har kollapsat fullständigt. Och så ett ungt par som, eller ungt, men i 30-årsåldern som har blivit...
Inte så gamla som 45.
Nej, nära deras döden. Kroppar har inte förfallit ännu. Nej, och de har förlorat sina jobb och de förlorat sitt hus och de är tvungna att bo i sin bil och det är otroligt obehagligt såklart eftersom det härjar omkring gäng på gatorna och var de än parkerar bilen så kan någon komma och banka på fönstret och hon är rädd för att bli våldtagen och han är rädd för att bli mördad och...
Det låter lite som Handmaid's Tale-premissen, eller?
Ja, verkligen. Och det fick mig lite att tänka så här, förlåt att jag säger det, för jag vet att Margaret Atwood är fantastisk. Eller jag tycker att hon är otroligt, otroligt bra. Men är Margaret Atwood en one-trick pony?
Ja, alltså det är ju väldigt många dystopier som radas upp.
Vilket i och för sig är liksom, man vet ju vad man får när man läser henne. Sen är ju vissa som The Handmaid's Tale, kärnrinnans berättelse, är ju otroligt bra. Men låt mig fortsätta, ska jag säga, berätta om det här. I alla fall. Och då får de ett... Då är de riktigt desperata. Och så får de läsa ett förslag om att vara med i ett socialt experiment. Där man skriver på ett livstidskontrakt. Och så går man in i ett inhägnat område. Ett liksom jättestort område som är en liten stad. Och så tillbringar man varannan månad i fängelse och varannan månad i ett hus i den här staden. Vilket tekniskt sett också är fängelse eftersom man aldrig får lämna liksom, det här området. Men då har man i alla fall, då behöver man inte sova i en cell och utan kan liksom komma och gå som man vill. Förutom en månad senare då man ska sitta i fängelse. Och i fängelse jobbar man och är praktiskt taget gratis arbetskraft. Och månaden man är ute får man lön. Och så är det här otroligt effektivt också eftersom man delar hus med en annan familj eller ett annat par. Så varannan månad låser man in sina saker i ett, alltså som ett omklädningsrum. Och när man kommer till sina personliga saker och sen när man kommer tillbaka en månad sen låser man upp det. Och det här paret, kvinnan i det här paret, hon tycker att det här är det underbaraste. Mannen är lite skeptisk och tycker att är det här verkligen ett fint att man är säker och man har mat på bordet, men är det verkligen ett liv man vill leva? Och Ja, och så förr eller senare kan du säkert räkna ut, Karin, att, någon, att man vill fly från det här fängelset.
Annars skulle det vara en ganska... Ja, och så levde vi lyckliga i alla våra dagar.
Ja, och det blir liksom konstigare och konstigare. Det är liksom en kritik mot nykapitalismen, för så blir det ganska tydligt att det här är liksom inte... Det är liksom ingenting som välfärdssamhället ska hitta på, utan det är faktiskt någon som tjänar jättemycket pengar. Och jag tycker också det är väl också en kritik mot det amerikanska fängelsesystemet. Det har vi väl också talat om tidigare i den här podden, hur fängelserna i USA är privatiserade. Och det finns folk som tjänar otroligt mycket pengar på att det sitter en massa folk i fängelse. Det är ju inte som i Norden där man har liksom fångvård, där man försöker få folk att de som blir tillfångatagna att bli bättre samhällsmedborgare.
Men är det så?
I USA är ju fängelsestraff. Ja.
Och det är ju liksom berömvärt och bra, och det finns ju massa fog för det där, och det kanske är liksom bra stoff till en intressant roman. Men ibland kan jag tycka att Margaret Atwood är nästan liksom för smart, för hon är nästan för smart, alltså det är nästan på bekostnad av historien, vissa av hennes de här allegorierna. Det funkar ju jättebra i Handmaid's Tale, den här liksom varning, varning, hit är vi på väg. Alltså det här dystopin då.
Hur ser vi på kvinnor och kroppar och rättigheter, kvinnors kroppar?
Precis, och religion och vad finns det för kvinnoförtryck inbyggt i fundamentalism av alla dess slag och så vidare. Men ibland blir det liksom, det blir så många sådana här teman som... Det är så här,
jag förstår vad du menar.
Ja.
Att man måste känna så här, okej, Atwood, kill your darlings. Liksom. Nu handlar det här om ett problem, så tar vi nästa problem i nästa bok. Du behöver liksom inte proppa in allt i samma historia. Och lite, så kanske det känns lite i den här. Och så kanske ett problem är också att när man sitter och läser den, så efter att ha läst några Atwoods böcker så blir man allt mer... Då börjar man tänka i de banorna, jaha, vad kritiserar hon nu? Ja, just det är liksom nykapitalismen.
Ja, man tappar lite den här fiktionens troll. Alltså man tappar storyn. Vad kallas det? The suspension of disbelief.
Ja, men den är liksom, det här är en spännande historia, men jag fick en sån här aha-upplevelse när jag läste den, att för jag kände mig ganska ointresserad av att läsa någonting som fick mig att tänka som en film, för jag tänkte den här historien kunde funka bra som en actionfilm som man ser i liksom, man har lite bakis en söndag eftermiddag. Det är liksom en, varför ska jag liksom, det är liksom nästan tidsslöseri att läsa en film. Och så tänkte jag, herregud så pretentiös jag är. Har jag verkligen kommit till det här? Att jag tycker att vissa historier är för enkla. Men jag tänker så här, jag vill gärna liksom läsa. Jag behöver absolut inte läsa böcker som där författaren bara stylar. Och det är superflummigt och konstigt och artistiskt. Men jag vill gärna läsa böcker som inte går att berättas i film. Förstår du vad jag menar? Ja, som handlar så pass mycket om känslor och kanske så här subtila uttryck att det måste berättas i bokform eftersom det bara ska bli konstigt på en filmduk.
Det kanske är jag som är enkelspårig, men det är de här dubbla ambitionerna som gör att jag ibland får lite... Det var intressant att du liksom började prata om boken på det här sättet, för att det var lite samma problem som jag hade med... Är det Maj-Lis som flåsar nu? Du vet, hon...
Nej, det var faktiskt bara jag som flåsar.
Ja, okay. Ja. Ja, det är okej. Okay. Med den här Ferrante-boken, att okej, okay, är det en bok som handlar om en kvinna på gränsen till nervsammanbrott, eller handlar det om hennes mammas identitet, eller handlar det om en mor- och dotterrelation, eller handlar det om könskriget och politiken i Italien, eller handlar det om konstnärlig fri... Alltså, du vet, det blir så mycket... Så att det blir så där, välj ett bestående tema liksom.
Och jag kan förstå att massa författare så där, men hej, låt den här boken bara vara en bok. Men i vissa böcker blir det då som med Atwood så tydligt att det är en samhällskommentar. Att den här dystopin liksom kommenterar och är någon slags varning, att det liksom inte går att förbise det.
Men om man tar typ Rövarbruden som jag läste när jag var väldigt ung. Den kom, eller väldigt ung var jag ju kanske inte då, men säg att jag var 20-25. Den här Robert Bride, den är ju också en sån här kommentar på könskriget eller vad man ska säga. Men det är också en historia. Det måste vara en historia. Eller den här Alias Grace som kom 90. Hon har ju skrivit typ 25-30 romaner. Så vi kanske är lite väl enkelspåriga om vi säger att ja, det finns ingen variation. För det finns såklart en massa variation.
Nej, det var, ja, det var verkligen... ja. Atwood är ju otroligt duktig och det var liksom, ja, jag var kanske lite väl hård när jag kollade henne för One Trick Pony där.
Men själv, det är ju också lite så där vad man har för personliga preferenser, och jag tycker att det är ganska tråkigt med så här framtids... Alltså, jag tyckte inte ens att 1984 var rolig, och den ska man ju tydligen älska. Ja.
Alltså jag tyckte faktiskt om den. Men och jag tycker också, jag kan kittlas i min magen när jag läser riktigt bra dystopier. Jag kan tycka att det är spännande och att det på något sätt är... Ja, men, och det får gärna... Jag läste en bok för flera år sedan som handlar om... Någon av er som lyssnar kanske kommer ihåg vad den hette. Där jorden börjar snurra allt långsammare runt solen. Och hur det påverkar, hur nätterna blir allt längre och längre och dagarna också blir längre. Hur det påverkar hur växtligheten, vad händer när natten är plötsligt 3 dagar lång och växterna inte får liksom solljus och hur ska man, och folk svälter. Och jag menar att hitta på något sånt kan jag tycka är så fascinerande. Jag känner att min egen fantasi är så begränsad att jag inte ska kunna...
Men jag älskar att du gillar sånt här. För du vet, när någon börjar prata om så här, tänk om, hur vore det om? Då har jag redan somnat. Alltså, jag tycker det är så tråkigt. Stephen King har ju också en böjelse för några. För så här, jag hoppar verkligen över dem av hans romaner. Men det är bra att vi är olika och att du är lite mer modern. Det finns faktiskt en podcast som handlar om att skriva just science fiction och sådär och hur man gör. Gå in på era såna här podcastplattformar och sök lite på writing och såna här saker, så kommer ni se att det finns en massa på engelska då, men där ett gäng såna här sci-fi författare sitter och pratar om hur gör man för att hålla, för det som är grejen när man uppfinner en värld är att man måste hålla sig till den här jäkla världen. Det är ju jättesvårt, det ställer ju enormt höga krav liksom på författaren. Att, hur var det nu med det här språket som jag har uppfunnit, eller hur var det med de här reglerna, eller de här varelserna, hur var det de funkade nu? Eller?
Nej, men Tolkien, herregud, ja. Att man orkar, liksom. Det gick ju bra för honom, jag tänker på alla de som det, jag menar, han är ju en extremt lyckad författare att hitta på en värld med liksom till och med språk och så vidare, men alltså det måste finnas så många misslyckade exempel på i den genren.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi har fått lyssna brev, berättar du om.
Ja,
kan inte läsa upp ett sånt?
Höra. Ja. Två. Här kommer ett brev från Hanna som skriver så här. Hej, tack för att ni poddar. Bokpoddar är så viktiga. Tack, Hanna. Jag blev jätteglad då ni pratade om ett jävla solsken. Visst är den underbar? Lyssnade på den via Storytel och var så fängslad av den att jag ibland tänkte glömma bort att stiga av metron på rätt station. Metron, är det, säger man det, är det finlandssvenska? Eller?
Ja, vi är lite mer... Metro är tunnelbanan i
Paris.
Finland. Och Paris, jag menar, ni kan hålla tunnelbana. Helsingfors och Paris kör metro.
Alltså tunnelbana är typ världens fulaste ord. Jag vill också säga metro. Tror jag ska börja göra det. Okej,
jag tycker du ska börja läsa det som tunnelbanan.
Ja, verkligen. Usch, så gallago humor. Okej, vilken kvinna denna goda Ester Blenda Nordström är, och författaren Fatima Bremer också för den delen. Just nu lyssnar jag på en annan bok om en annan svensk som får mig att helt glömma tid och rum. Hans Roslings och Fanny Hergestams Hur jag lärde mig förstå världen. Mm. Ibland rinner bara tårarna för den är så stark, vilket ju känns väldigt dumt och folk antagligen tror att jag lipar åt Spotify eller väderleksprognosen. Men det får jag lov att bjuda på. Jag älskar hur ni skriver. Tack lyssnare och Hanna. Nu minns jag inte om ni har talat om boken, men om ni gjort det rekommenderar jag en superstark. Men visst pratade du om att du grät i Hans Rosling-boken?
Ja, jag talade om att jag läste den och jag grät som bara den jag också. Alltså det var otroligt, vilken otroligt fin bok och så rörande. Ja. Och vilken fin person Rosling verkar vara.
Men orsaken till att jag beslöt att skriva till er att ni talade om att läsa Sällskapet. Jaha, där fick ni något att bita i. Det blir mycket intressant att höra. Jag kan erkänna att jag fattade ingenting. Men jag vet att den är rosad hyllade omtalan, så du kanske kan förklara det som jag inte insåg. Ja, det är inte säkert. Jo, och sen har vi fått ännu fler mejl om det här med HSP och Highly Sensitive People. Och vi behöver inte ta upp det, för det är ganska personliga berättelser här. Men hon som skriver just nu heter Nathalie och hon säger jag rekommenderar verkligen att googla mer om HSP för att bättre förstå. Och det lyssnar vi till, och så säger hon tack igen för en underbar podd. Så tack så mycket för feedbacken. Och det tredje brevet som jag vill läsa upp här och också spela upp faktiskt är från Karin Ström, som är ingen mindre än förläggaren på det här förlaget som gav ut Geir Gulliksen-boken Jesus, eller Hur ska man leva? Och kom du ihåg att jag hade lite problem med att uttala namnet på förlaget? Mm. Och Karin, hon säger så här: på tal om hur vårt namn uttalas så får vi ofta höra att... ett hopplöst svårt namn, både att stava och att uttala. Därför har vi en liten uttalsskola på vår hemsida. Och nu ska jag spela upp den här för dig och Peppa. Är du med?
Ja.
Aglaktuk. Aglaktuk. Säg nu efter mig.
Aglaktuk.
Mm. Aglaktuk.
Aglaktuk.
Bra.
Bra. Det är jätteroligt. Och så
skriver... Jag älskar att det kommer bra där.
Ja, jag älskar det. Positiv feedback. Och så säger Karin så här: ni var på helt rätt spår när ni kände inka-vibbar. Ni ska vara lite längre norrut. Aglaktuk betyder skriver på inuitspråket Inupiatun, som talas av runt 2000 personer i norra Alaska. Vi valde namnet för att det var det vackraste ordet för att skriva som vi kunde hitta. Vi kanske inte har lika bra PR-sinne som Jesus, men ibland måste man ju gå på känsla och inte förnuft. Kram, Karin. Ja, vilket underbart brev. Tusen tack.
Det var så jättekul. Fint.
Vi ser fram emot fler böcker från Aglaktuk. Och nu kan vi ju också skryta lite om att vi kan det här inuitspråket Inupiatun. Även om vi bara går runt och säger skriva. Men du Peppe, vet du, jag vill prata om någonting lite tråkigt också. Och det är Benny Fredrikssons död. Det här beskedet har väckt så mycket känslor hos mig. Dels kring MeToo naturligtvis, och mediedrev och vad det kan göra med människor. Och dels kring den typen av person som... Han är ju inte den enda liksom ledarfiguren i svensk journalistvärld, eller om man ska säga, eller medievärld, som har fått sluta på sistone, som bevisligen är väldigt skickliga på sitt jobb, men också enligt väldigt många hänsynslösa personer. Och varför det blir så här, varför det ställs på sin spets. Nu menar jag inte att han är död, utan jag menar att det blir liksom en sån... De får hålla på så länge att folk mår så himla dåligt, att när det väl blir en reaktion så blir den så enormt stark att personer blir så vansinnigt hatade. Alltså dependen svänger ju så himla skarpt, eller vad man ska säga. Och det kan, jag vet
men
inte.
Är han, nu, liksom, finns det ett konsensus att det var rätt att han fick sparken, eller folk som fick, eller försvarar folk honom och säger att så här är konstnärer och det krävs liksom en speciell sorts person för att leda en sån här konstnärlig organisation och ja, då får de, man ta liksom det onda med det goda.
Ja, alltså de rösterna fanns ju i samband med hans avgång, fanns ju de här rösterna att han har gjort så mycket för svensk teater och det är en speciell sorts person och det är bla bla bla, du vet allt sånt där. Till och med ordförande för fackförbundet eller tror jag det var skådespelarnas vad heter det? Riksförbund eller någonting, teaterförbundet, förlåt. Men han fick ju också sluta då. För hans jobb är väl ändå också att hålla anställda om ryggen lite grann, kan man ju tycka. Men nu så har det nog framförallt uttryckt sig massa chock och sorg och såna här saker. Men Åsa
så
Lindeborg,
att du säger det där.
Ja, som ju är redaktör då för ledarredaktionen på Aftonbladet och kultursidorna, eller jag kommer inte ihåg, men hon hon var nästan den första som skrev om hans död och det var en viss självrannsakan i hennes text och den var på något sätt också defensivt hållen, att självklart är det här en tid när jag granskar mig själv, det är jag som har fattat beslut om att vi har publicerat så mycket text kring de här vittnesmålen och kring honom och vi har varit publicerat den mest skarpa kritiken kring honom som person och men hon vidmakthöll på något sätt att vi måste göra det ändå, för det är vår roll som journalister ungefär.
Men det stämmer ju faktiskt. Men det är ju också, jag tycker att man kanske blandar också ihop journalistik med det som medier drev, som kanske uppstår på sociala medier som Twitter. Och så tycker man att så blir allt en enda soppa. Och jag tycker att en bra journalistik granskar ju sig själv. Och som, nu har jag ju inte läst den här. Kanske du kan lägga upp den på Flipboard förresten, Åsa Lindeborgs kommentar. Att en bra journalistik granskar sig själv också när det gäller alltså med delar allt också. MeToo och dåligt och bra ledarskap och kanske gör det offentligt. Alltså jag tycker att bra journalistik ska vara transparent. Man funderar, gjorde vi rätt, gjorde vi fel? Eller vi fattar det här beslutet på basen av det här. Och också säga så att vi har, ibland gör man ju fel. Liksom också journalister är ju mänskliga. Och bra journalistik handlar om att kunna offentliggöra sina misstag och säga att vi har lärt oss av det här, vi gjorde fel här, vi gick för hårt, vi hade inte granskat fakta tillräckligt noga, eller vi hade granskat det här är fakta och det är vår skyldighet som journalister att visa upp det här för våra läsare.
Man vill ju självklart inte att en människa ska må så psykiskt dåligt att hämta livet av sig eller går in i en djup depression. Sen vet man ju inte i Benny Fredrikssons fall om det nu är så att han kanske hade så väldigt mycket av sitt liv upphängt på det här arbetet. Att få sparken eller att känna sig tvingande att avgå är ju förgörande för en sån person vars hela liv och identitet hänger på.
Hela identitet, ja. Ja, precis.
Och det kan ju liksom, det kan ju få en människa att gå in i en djup depression när man känner att livet inte är värt att leva. Vem är jag nu? Så det kan också vara en period av självrannsakan. Jag har gjort fel, jag kanske inte borde ha gjort de här sakerna. Det kan också vara att ett mediedrev har varit så pass hårt att man inte liksom riktigt klarar av att hantera. Det kan ju vara massa saker. Oavsett vad som har hänt så kommer det här slå tillbaka mot jämställdhetsrörelsen, även om hans historik som chef, om det är sant, framförallt handlade om hur han var en vidrig chef då, i så fall mot både kvinnor och män, men det kommer drabba kampen vill jag säga nu, tyvärr.
Så du tänker att det blir så här, nu har det gått för långt, nu har MeToo gått
exakt,
för långt. Liksom.
Exakt,
nu
för det finns så
här.
Många troll där ute som bara har väntat på det här. Stackars människa, vilket karaktärsmord. Som den här kulturprofilens advokat säger, det är helt förstörd, det är ett sånt karaktärsmord och stackars liksom. Ja. Men hela grejen med Weinstein är ju det. Människor med makt, vi är ju rädda. Alltså folk som har mindre makt
har ju inget förhandlingsläge. Därför är det så otroligt modigt att de här kvinnorna går ut och riskerar att bli kallade lögner, riskerar att inte få jobb i framtiden, riskerar att liksom förlora sin karriär, men ändå gör de det. jag tycker det är så otroligt, alltså jag får så här rysningar när jag tänker på hur modiga och starka de är, och hur fega många män är, och de är, och jag gör mig alldeles rasande, de som hoppar på när en så här stor kulturpersonlighet, är det Tarantino eller Weinstein eller är det Lohimiese, först när de har fallit, då hoppar männen fram, eller vissa av de här männen fram och säger att jag, vilket svin han var, när det är säkert, när liksom man inte själv har någonting att förlora på det, då är det okej att fördöma.
Eller någon som talar ut, och det här händer ju hela tiden, någon som talar ut i ett möte och alla är helt tysta, och sen först i korridoren, exakt, så bara tack för att du sa det där.
Ja, men fan, hur många gånger har man inte varit där själv också?
Ja, säg någonting i mötet då. Alltså för det är ju kollektivet som har en kraft. Tänk om 10 personer till skulle säga, ja men hon har rätt eller han har rätt. Och istället säger man det ju till korridoren, för man bara, jag är så rädd om sitt jobb. Jo, men
nej, man måste, för att citera Astrid Lindgrens Jonathan Lejonhjärta, man får inte vara en liten
lort. Nej. Tack för att ni finns och för att ni skriver och mejlar och kommenterar och tipsar om böcker och allt som ni gör på Instagram och Facebook och på mellanraderna podden@gmail.com. Love you.
Ja, det är superfint faktiskt. Tack för att ni gör det. Hör du, Karin, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Puss och kram, Peppe. Hej så länge.
Puss och kram. Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.